Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Ja, god morgon alla närradiolyssnare. Idag är det tisdagen den 20 december 2016. Och jag heter Tommy Dickens och sitter här i studion tillsammans med Karin Bergström. Hej Karin!
Hej Tommy!
Och tekniker har vi Erik Bergström här på andra sidan glasrutan. Vi sitter i direktsändning nu. Det är ju särskilt spännande, Karin, inte sant?
Det har jag aldrig varit med om förut.
Ja, till exempel om jag tappar tråden, då får du hitta den igen.
Ja, vilken färg.
Den röda tråden. Ja, idag ska vi ha den traditionella julstafetten som det är faktiskt på fjärde året vi har det nu. Och det innebär att årets programvärdar berättar ett julminne. Och sen får man också spela en jullåt av något slag. Och först är det jag som berättar och sen kommer Karin och berättar. Och sen kommer Hasse och berättar och sen kommer Ellie och berättar och så vidare. Så fortsätter det någon timme framöver. Men innan jag sätter igång och berättar så ska jag tala om att det här brukar vara sista programmet för året på tisdagarna. Men i år har vi satt in ett extra program nästa tisdag, alltså tisdagen den 27 december klockan 9. Då kommer vi nämligen att sända en inspelning från museet som vi gjorde om den här utställningen som finns på museet nu fram till 27 mars. Den handlar om trähus i Örnsköldsviks stad. Och det var arkitekten Claes Schönning som då berättade om den här utställningen och det spelade vi in. Så att det kan du lyssna på nästa tisdag klockan 9. Och jag rekommenderar verkligen alla Öviksbor att gå och titta på den här utställningen för den är fantastiskt fin. Det är så fina bilder på vackra trähus som finns här i stan. 25 stycken hus har han plockat ut och beskrivit och fotograferat. Så välkommen till museet. Ända fram till 27 mars och lyssna gärna på tisdag när Claes berättar. Ja, mitt julminne då ja. Jag tänker ge tre bilder från olika perioder i mitt 72-åriga liv. Alltså julbilder, det blir som lite julkort kan man säga. Från barndomen och från ungdomen och från vuxenlivet. Och jag börjar att gå baklänges. För de senaste 3-4 decennierna är det väl här i Övik så har vi bott i ett ganska stort och rymligt kedjehus i Själevad och då har jularna varit ungefär likadana. Från början med småbarn och sen med vuxna barn och sen med barnbarn och så har det varit lite släkt där. Och så jag har varit ganska fullt hus i Själevad. Och det har varit ganska traditionellt tror jag som de flesta människor har. Julbord med sillsallad och skinka och lyssna på och se på Kalle Anka på tv och vi har haft tomte och delat ut julklappar och kanske har varit lite dans kring granen också. Och det har varit varmt och trivsamt. Och aldrig har vi gått på någon julotta, det har vi inte orkat med. Så det var vuxenlivets jul som jag tror att ganska många har haft också under den här tiden. Så går jag tillbaka till ungdomstiden. Och det var en ganska kort period egentligen mellan julen med mina föräldrar och julen med Eva och familj. Jag minns särskilt 1970. Då hade Eva och jag flyttat ihop. Vi bodde i Stockholm. Vi tröttnade på Stockholm ganska fort. Och det här var ju strax efter studentrevolten 68 då man skulle protestera mot allting. Och dessutom kom ju gröna vågen då man skulle flytta ut på landet. Så vi hängde med i den våg som var och så drog vi upp till Norrland, upp till Röda Umeå som det hette då. Vi hade turen att få hyra en ganska tjusig våning på Kungsgatan i Umeå, mitt i stan alltså. En sån här våning vet du, med där rummen ligger i fil och utsikt mot Kungsgatan på andra våningen. Och det här huset skulle rivas, det var ju därför vi fick hyra den här lägenheten. Vi var tre unga par. Nyförälskade allihopa som flyttade in i det här huset och bodde kollektivt så det skulle man ju göra då också. Vi kunde ju inte hålla oss från att ha julgran och vi stöpte ljus också, minns jag. Och nog hade vi säkert en riktig julmiddag också. Men sen var det satt vi framför brasan eller låg på kuddar som man gjorde då och rökte och lyssnade på Bob Dylan och Leonard Cohen och sådär. Inte var det några julklappar och absolut inte någon julotta. Det fnös vi åt. Så det var ungdomsjulen det. Och nu går jag tillbaka till barndomen på 50-talet. Jag växte upp i det inre av Hälsingland i en skogskommun som heter Färila. Ganska likt Arnensjö skulle jag kunna tänka mig. Och Färila kyrkby, det är väl ungefär som Bredbyn i storlek. Och mitt i byn så på höjden så låg kyrkan. Och bredvid byn så rann den här floden eller älven Ljusnan som rinner genom Hälsingland. Och vi bodde på andra sidan Ljusnan i en bondby som hette Valla. I en stor hälsingegård, för alla gårdar i Hälsingland är stora. Hälsingarna, de skulle ha stora bostadshus. Och det var, fanns också något som kallas för herrgården där i Valla. Det var faktiskt vanliga bönder och inga herrskapsfolk. Det fanns en dräng som hette Morten. Och varje julafton så knackade på köksdörren hemma. Då kom Morten med mjölkkrukan till oss. Det var en tradition det här. Och så kom han in i köket och då kom pappa in. Det var tradition också då. Han var inte så hemskt ofta in i köket annars. Men just då kom han in och sa, hej Morten, ska du ha en snaps? Och så satt de vid köksbordet och pokulerade en stund och drack snaps. Och så gick Morten därifrån. Så här var det varenda julafton. Och på julasmorgon, då gick mamma upp väldigt tidigt och så tände hon ett ljus i vartenda fönster i den här stora hälsingegården ut mot Ljusnan och kyrkbyn. Det var ju väldigt stiligt förstås från andra sidan älven då, att det var ljus i vartenda fönster i våran gård. Och det var nog mammas enda religiösa insats tror jag, hon gick aldrig i kyrkan och inte pappa heller. Men sen på julottans morgon, då kom de från herrgården i en släde med en stor ardennerhäst som drog den där. Och så stannade de vid oss, de hade fullt med skinn i släden här och facklor. Och så fick min syster och jag stiga upp där i släden och åka över bron över älven och upp till kyrkan och kyrkstallarna. Och så fick vi gå på julottan. Det där var ju fantastiskt fint. Det var ju alltid stjärnhimmel och mörkt och kallt och fullt med snö när man var barn på jularna. Och i kyrkan då satt vi där och jag minns ju aldrig vad de sa. Vi satt ju och bytte julgodis med varann hela julottan. Men härligt var det i alla fall. Ja, det var mina tre julkort, Karin. Och då ska jag spela Peter Mattei som sjunger Giv mig ej glans, tror jag den heter. Och det är ju Jean Sibelius som har skrivit den här musiken och Zacharias Topelius som har skrivit texten. Då lyssnar vi på Peter.
Thank you.
Tommy. Det var en fin berättelse. Nu har Hasse Nilsson kommit in i studion. God morgon, Hasse.
Ja, god morgon.
Jag är Karin Bergström och jag säger god morgon till er andra också som sitter och lyssnar på oss i Radio Övik. Julen är ju en tid för gemenskap och traditioner. Och så är det väl för alla. När barnen var små, då gällde det för oss att åka runt och skapa den där gemenskapen. Både hos mina föräldrar och hos mina svärföräldrar. Och det var ett evigt transporterande av barn och julklappar. Och inte alltid var det så roligt att lämna farmor för att åka till mormor eller tvärtom för barnen. Och sen när jag blev vuxen, höll jag på att säga, när barnen blev vuxna så blev det ju jag som kom i centrum för den här gemenskapen. Och alla skulle samlas hemma hos oss. Och jag vet inte att jag någonsin har sett det här tv-programmet som alla pratar om på julafton. För jag har skalat potatis och gjort Janssons frestelse och skuret skinka och annat för det julbord som skulle bjudas på julafton. Men förra året, då blev det helt annorlunda. Vi åkte till äldste sonen som bor i Bygdeå, 4 mil norr om Umeå. Och där skulle vi alltså fira jul. Och min sonhustru frågade kvällen före julafton: Karin, jag ska till kyrkan, vill du följa med? Kyrkan? Ja. Ja, okej, sa jag, det går väl bra. Och kyrkan ligger väldigt vackert i Bygdeå på en liten kulle, en rosa kyrka vid gamla Kustlandsvägen, medeltidskyrka. Och vi gick dit och jag blev väldigt förvånad. Kyrkan var proppfull med människor, det var ljus, det var värme och framförallt gemenskap. Alla känner alla i Bygdeå och de flesta är också släkt med varann. Och i kyrkan så blev det traditionella. Det var julspel av barn och det var kör som sjöng, musiker. Ja, man hade till och med en julkrubba uppsatt i kyrkan. När det var över i kyrkan, då tågade hela sällskapet av min svärdotters släktingar och vi till min svärdotters och sonens hus. Och där hade det dukats upp en kakbuffé i köket. En kakbuffé som, eller ett kök rättare sagt, som var stort som en tvårumslägenhet. Och kakbuffén nästan lika stor. Och barnas ögon när de kom in och fick se alla dessa kakor. Och de fick dessutom gå först till kakbuffén och plocka på sig precis så många de ville och precis de sorter de ville. Och det var liv och det var rörelse och framförallt värme. När kaffet var utdrucket och kakorna uppätna så gick var och en hem till sitt för att på traditionellt vis fira jul med tv-program kanske. I år kommer vi att upprepa den här julaftonen och förhoppningsvis får jag återigen göra ett besök i den här kyrkan så full med traditioner och gemenskap. Jag tänker nu låta er lyssna på Tommy Körberg som ska sjunga O helga natt, eller som den också heter, Adams julsång.
O helga natt, o helga stund för världen, då guda människan till jorden steg ner. För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Och helga
han krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i din slav du ser en älskad broder, och se, din ovän ska bli dig så kär. Från himlen brakte frälsaren oss friden, för oss han nedstig i sin stilla grav. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet, o helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.
Ja, nu har jag fått in Ellie Gunnarsson till studion. Välkommen Ellie.
Tack.
Jag tänkte berätta en julhistoria för dig från min barndom. Det hände för ungefär 60-65 år sedan. Jag var själv i femårsåldern. Och normalt under den här perioden firar vi julen och julafton hos min mormor. Och det var också många kusiner. Och oss kusiner som var lite varierande ålder på var ju en tävling om att få ta fram vem som var tomte. Vi var ju lite halvskeptiska. Några trodde och andra inte på tomten. Man gick ju och kollade vad hade han för strumpor. Och fanns det någon som hade likadana strumpor bland herrarna som var med på julafton. Jag vet bland annat att vi tittade också på det här att... Som man sa ibland att det var lite konstigt, för tomten hade ju liksom hål runt ögonen. Och där innanför kunde man ju se ett skinn till, så att ja, det var nog någon som hade klätt ut sig. Men sen kommer vi till det här året som jag tänkte berätta om. Och det bankade på dörren och in kom en enben tomte med kryckor. Det andra benet gick liksom ner mot knät och sen blev det en klump runt där och... Vi var så fascinerade av det där så vi glömde bort att riktigt kolla efter övriga grejer. Så att när han hade gått så var det inget prat om vad vi hade sett om vem det kunde vara. Utan jag själv tänkte man väl kanske slut var det en riktig tomte som hade kommit. Allt nog, tiden gick och flera år senare frågade jag min mamma vem det var som var tomte det året. Det var när jag själv liksom hade... fått klart för mig det här med jul och tomte. Jo, som mamma, det var Sven som hade vikit, eller som var tomte. Men Sven hade ju vanliga ben, så jag förstår hur hade han burit så. Jo, han hade vikit benet bakåt och så hade han knutit upp foten mot låret. Och sen hade ett par stora byxor och då blev han ju enbent med sina kryckor. Ja, när man funderar på det så kan man ju tänka att det kan inte vara så bra egentligen. Skulle man göra det i dagens läge, den ålder man är nu, så skulle man förmodligen få amputera benet efteråt. Men vi såg Sven efter, han gick med två ben som vanligt, så att det verkar han klarade av det här. Det är en jul som jag aldrig kommer glömma. Och naturligtvis i samband med det så drömmer man en jul hemma. Och tycker jag det skulle kunna passa mig att lyssna på Jessica Andersson och Jag drömmer om en jul hemma.
Nu har jag, Helle Gunnarsson, fått sällskap av Sven Lindblom i studien. Och jag ska berätta för dig, Sven, om lite grann ifrån sjukvården.
Men tackar.
57 så började jag som nyutbildad sjuksköterska att arbeta på operationsavdelningen vid Härnösands sjukhus. När julen kom var jag jour tillsammans med en kollega. Vårt ansvar var att biträda vid eventuella operationer men även vara första ledet vid kirurgmottagningen. Den tidens klädkod innebar att alla sjuksköterskor som tjänstgjorde på storhelgerna skulle bära så kallad högtidsdräkt. Det vill säga svart ylleklänning med armbindel och vita marschetter och krage samt en konstfullt viken vit mössa med hakband. Och svarta strumpor som skymtade på den korta biten från kjolfåll till stipulerade svarta skor. Så klädda samlades alla tjänstgörande sjuksköterskor på lunch i matsalen. Julaftonslunchen var god och de flesta i klädparaden hade Sundsvall skolans högtidsdräkt. Någon Sofia Rund mössa och Röda korsmodell liksom enstaka utomlänsvarianter fanns också. Efter lunchen fortsatte arbetet i högtidsdräkt. För oss på operation med den vanliga tillsynen och vården av utrustning för att allt skulle vara topptrim och förberett för operativa ingrepp. Men jag kunde inte låta bli att tänka på händelsen som kollegorna berättade när jag började på sjukhuset. Det startade med att tala om att när
ambulansen tjöt med sina sirener, då betyder det inte att patienten var allvarligt sjuk. Utan snarare var det så att tjöt sirenerna var patienten rätt frisk. Kom ambulansen däremot inkörande tyst och försiktigt, var det fara och färde. Det berättade vidare om en jul när ambulansen svängde in på sjukhusområdets innergård. Med sirenerna på gjorde den en rondellsväng och stannade framför kirurgmottagningen. Chauffören rusade ut och in på mottagningen och ropade. När personalen kom ut för att hämta patienten tjöt sirenerna fortfarande. Patienten klagade och ambulansföraren skuttade omkring och manade personalen att skynda på. Inne på mottagningen gjorde den erfarna sjuksköterskan en första inspektion av patienten och ställde några frågor. Hon gick sedan och hämtade en lavemangspip och satte in den i patientens enda lykt. Det pyste och pruttade från all julmaten. Patienten blev lugn och smärtfri. Jourhavande läkare behövde inte avbryta sin julmiddag och patienten gick hem. Men min julaftonsjour då, den var lugn. Inga akutpatienter kom. Jag kunde i lugn och ro äta sjukhusets julmiddag tillsammans med övriga sjuksköterskor, fortfarande klädda i högtidsdräkt. Men nu är det andra tider. Personalen i ambulansen är välutbildade specialistsjuksköterskor. Jag hade en upplevelse för några veckor sedan då någon behövde ambulanstransport. Då kom den professionella ambulanspersonalen. Ett paradexempel på hur det ska vara. Jag vill önska er alla ambulanssjuksköterskor en god jul och ett gott nytt år. Då er yrkeskår allt mer tycks få stå för ambulansanknuten sjukvård. Nu lyssnar vi till Carola som sjunger När juldagsmorgon glimmar.
Ja, välkommen in i studion Ing-Marie Nilsson. Jag heter Sven Lindblom och jag ska fortsätta den här julstafetten med julminnen. Och jag ska gå tillbaka till 1974 och berättar om ett julminne som har alltså bäring in i vår tid och i allra högsta grad för Piteå kommun som där jag då bodde och Sankt Bartolomé i Västindien. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Sankt Bartolomé i Västindien. Det var så att julen 1974 så var vi fyra stycken seglare i Piteå som intensivt förberedde oss för en resa till denna, jag må väl säga, seglarnas drömmål, den forna svenska kolonin långt borta i Västindien. Det var ju en ö som Sverige hade överhögt, ja, Sverige ägde ön från 1783 till 1878, alltså i 94 år. Och som seglare så var alla seglare ju intresserade av öar. Och det ultimata äventyret är naturligtvis då Sankt Bartolomé. Vår expeditionsledare då och drivkraft i det här projektet, han heter Per Tingbrand och han var ju advokat till yrket. Men en outtröttlig forskare på fritid, både om svensktiden på Sankt Bartolomé och om prästsonen Daniel Solander från Piteå som var en av Linnés främsta lärjungar och som var med på James Cooks första världsomsegling 1868 till 1771. Men det är en, ja, Per var ju outtröttlig i sin forskning om de här grejerna och örlog och de nordiska krigen och han blev också mycket välförtjänt hedersdoktor vid Umeå universitet. Men expedition var det. Alltså att vi hade då på förhand hyrt en båt förstås. Vi flög till, för vi skulle ju då segla in med egna rorsmän så att säga in i den här kolonin i Sankt Bartolomé. Vi satt ju då under julhelgen och förberedde oss med att sjökort hade ju Per skaffat. Så vi la ut kurser och beräknade seglartider och med mera. Och så småningom kom vi iväg då och vi flög via Arlanda från Luleå, Arlanda till Madrid. Första dagen och sen Madrid till över Atlanten till Puerto Rico i Västindien. Puerto Rico är amerikanskt och vi hade inte visum så, men där var vi var ju transit passagerare där, så vi kom ju iväg då till den brittiska jungfruöarna Tortola. Och där hyrde vi då en båt och på fyra seglare från Piteå. Vi hade seglat en del till Finland och vi kallade det som vårt lilla övningshav. Men nu skulle vi ut då på Atlanten. Vi skulle segla över Anegada-passet. Och det är gott och väl 100 sjömil, lite längre än till Finland härifrån. Så man hinner inte över segla på dagen utan... Och lämpligen är det då att man seglar ut på kvällen för i hopp om att i dagsljus följande dag hitta målet. Så vi seglade ut då från de brittiska jungfruöarna, ön Tortola. Och hann vi ut ett par timmar också ute till havs riktigt. Och innan det tropiknatten kom och mörkret lägrade sig över båt och besättning. Och då gällde det ju att kompassen var devierad och så därför att vi då nästa dag skulle hitta ön. Och det gjorde vi faktiskt. Vi kom fram till Sankt Bartolomé. Och det här Anegada-passet är känt för att det är lite blåsigt där. Och så är det 4000 meter djupt. Så att nu kan man ju drunkna på 3 meters djup också. Men det känns ju lite kymigt ändå när det är 4000 meter till havsbotten. I alla fall så kom vi ju fram och på Sankt Bart där mötte vi då alla Sveriges vänner nummer ett, Marius Stackelborg. Och han är idag 94 år och Per, vår expeditionsledare, är 80 snart. Och de här två herrarna, deras vänskap, den är obeskrivligt djup och varaktig. Och vi umgicks ju då där på Sankt Bartolomé med Marius Stackelborg, men även med borgmästaren Daniel Blanchard. Och när man då skiljs åt så säger man ju ungefär, det är ju brukligt, har ni vägarna till Sverige så kom upp till Piteå och hälsa på. Och ofta så blir det ju inte mer med det, utan det är ju en artighetsfras som man utbyter. Men året efter, 1975, så kom de till Sverige. Både Marius och Daniel Blanchard. Marius bodde hos Per och borgmästaren, han bodde hos Gunilla och mig på Svartudden i Piteå. Och faktum, de var då ute, de här två, efter att skaffa en vänort till Sankt Bartolomé i Sverige. Och de hörde sig för lite lätt i Göteborg, men tydligen så blev de inte så, för det fanns ju en väldigt klar historisk anknytning mellan Göteborg och Sankt Bartolomé. Men Göteborg tyckte nog att den här lilla plutten, ön, den är inte större än Norra Ulvön, den här ön i Västindien. Den brukar jämföras med Visingsö i Vättern i storlek, men jag tycker närmare till hands att jämföra med våran Ulvön, Norra Ulvön. Och den hade ju bara 2500 invånare då, 1975. Och Göteborg med 600 000 invånare tyckte att det var lite ojämlikt förhållande det här. Så de kom upp till Piteå. Och naturligtvis tog vi emot dem och såg till att det blev en lunch då med kommunfullmäktiges ordförande i Piteå. En lunch som varade i 3 timmar. Och innan den var över så då var man överens om att börja sondera det här med att Piteå och Sankt Bartolomé skulle bli vänorter. Och så blev det faktiskt. Det utvecklades så att de här två orterna är nu vänorter och har ett regelbundet utbyte med varandra. Piteå kommun, det har varit lite omdiskuterat förstås. Vad ska Piteå med en vänort i Västindien till? Vad finns det för historisk anknytning till det? Men det här ger ju ändå en väldig massa PR åt staden. Och nu är man överens i Piteå om att i inledningen av varje ny mandatperiod så åker två, tre personer ut och representerar då Piteå officiellt i Sankt Bart. Och ännu flitigare är de faktiskt med från Sankt Bart att besöka Piteå. Och den här Marius som jag nu nämnde några gånger, han har fått alla möjliga utmärkelser av kungahuset i Nordstjärneorden med mera. Och han har varit otaliga gånger i Sverige och minst 8 gånger till Piteå. Och varje gång det kommer delegationer från denna avlägsna ö så besöker de alltid Piteå. Så det är en vänort, och nu fortfarande, nu kan man läsa på Piteå kommuns hemsida. Där står det då följande. I februari 1976 försökte 4 medlemmar från Piteå segelsällskap återerövra ön Sankt Bartolomé från Frankrike. Försöket misslyckades men ledde till att en delegation från Sankt Bart följande år besökte Piteå, och resultatet av detta besök blev att Piteå kommunfullmäktige den 22 december 1977 fattade formellt beslut om vänortsförhållanden mellan Piteå och Sankt Bart. Och några månader sedan så tog man samma beslut på Sankt Bartolomé. Och den här ön, den är ju är väldigt idyllisk. Den är, som jag nämnde, 2500 invånare när vi besökte ön 1975. Idag är det mellan 8 och 10 000. Det är lite osäkert hur många. Och en riktig lyxö för lyxturismen. Redan när vi var där så hade Rockefeller byggt ett hus. Och nu är det ju stora filmstjärnor av alla möjliga sorter och rikemans tillhåll utan lika. Jag var där en andra gång 1986 och då träffade jag naturligtvis på nytt både borgmästaren och Marius, som jag har för efter haft glädjen att utväxla julkort med en ända in i modern tid så att säga. Men då berättade borgmästaren att då hade Diana, prinsessan Diana, nyss varit där på ön. Och han tyckte att det var tokigt det hela. Hon tyckte, beklagade att inte hon ställde upp på en liten presskonferens och talade om att hon var där. Så, och med vädjan om att få vara i fred sen. Men hon sa, vi försökte komma inkognito. Och de här fotograferna, paparazzi-fotograferna, de belägrade ön med sina jättelika teleobjektiv. Hustak och i den mån det fanns något träd att klättra i. För att få bilder av henne. Så hon var ju hela tiden jagad. Ja, numera är ju då ön fransk Och franska är språk, huvudspråket på ön. Men eftersom det är så oerhört mycket turismen så går det ju bra med engelskan också. Men valutan är euron, men man kan ju naturligtvis klara sig bra med amerikanska dollar också. Och det är ju en otroligt spännande ö. Och det var grunden till det här, det lades ju då vid julborden och vid 1974 då vi då studerade sjökorten och planade den här resan. Det var min lilla julminne med bäring inne i vår tid för åtminstone Piteå och Sankt Bartholomé. Och så ska jag då spela för dig och för lyssnarna Julen är här med Tommy Körberg och Sissela Kyrkeby.
Stjärnorna faller i natten nu. Himlarna sänker sig ner över jorden. Och när stjärnans blås tänder sitt ljus hos oss, brinner en låga klar i hela Norden. Julen är här och lyser fri på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögon. Julen är här i våra mörka länder. En låga klar, kom hit här i den. Julen är här och lyser fri på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögon. Jorden, julen är här i våra mörka länder. Den frid som ror i stjärnornas förunderliga hem.
Led oss på den väg vi går så att vi hittar hem till den.
Julen är här och lyser fri på jorden. Barns klara ögon, jorden, julen är här i våra mörka länder. Kom, låt oss ta varandras händer när julen är här, julen är här.
Hej Bo Westberggren, välkommen.
Hej, hej du.
Jag heter Ing-Marie Nilsson och jag ska berätta två minnen från jultiden. Dels är det första är ett minne av det pepparkakshus som jag och min syster Lotta hade fått göra ett år. Det stod på en bricka med bomull runt om och som det skulle föreställa snö. Och så hade vi dekorerat huset med kristyr runt om och på taket med nonstop karameller förstås. Vi tyckte att det var så fint. Eftersom vi tänkte spara det till nästa jul så ställde mamma hela brickan med huset i ett överskåp i köket. Och där skulle det stå till nästa år. Eftersom jag alltid var sugen på något sött så slog det mig en dag en tid efter jul när jag var ensam hemma efter skolan att jag kunde väl ta några nonstop karameller från taket på pepparkakshuset. Mm. Det skulle säkert inte märkas. Det här gjorde jag förstås i smyg när jag var ensam hemma. Tiden gick och allt fler karameller försvann. Till slut fanns det inga kvar. Och då bröt jag försiktigt bort några bitar av kristyren. Men det följde med lite pepparkaka också. Nåja, nu var ju skadan redan skedd. Så jag tyckte det var lika bra att äta upp allt. Det gjorde jag förstås inte med en gång. Utan det försvann en bit allt eftersom. Så gick våren, sommaren och hösten. Och det närmade sig jul nästa jul igen. Pepparkakshuset fanns ju kvar. Vilken lycka. Det skulle bara fräschas upp lite. Ni kan ju tänka er hur rasande min syster blev när hon klev upp på en stol för att nå upp till överskåpet och hämta brickan med det fina pepparkakshuset. Mm. På brickan fanns bara bomullen kvar och några smulor efter pepparkakshuset. Jag gjorde förstås en rivstart från köket med min rasande syster i hälarna. Och så sprang vi runt i huset, jag före och hon efter, vilt skrikande. Så småningom lyckades jag låsa in mig i något rum. Och där stod min syster utanför och sparkade och bankade på dörren tills mamma kom och lyckades lugna henne på något sätt. Under en lång tid efteråt möttes jag av mörka blickar från min syster. Men nu kan jag gott påstå att det är glömt och förlåtet. Det är ju ganska länge sedan. Det andra minnet, det är då var jag vuxen och gift.
Ja.
Och min man och jag hade varit på semester på Sri Lanka några dagar före jul. Vi kom tillbaka någon dag innan julafton som vi i vanlig ordning skulle fira tillsammans med våra döttrar och min mamma och pappa i vårt hem. På Sri Lanka var det ju förstås väldigt varmt. Och för första gången i sitt liv köpte min man ett par shorts.
Så där.
Han hade aldrig haft några. Utan sommar som vinter hade han alltid jeans. Det brukade reta honom för, att han, för hans albylvita ben som aldrig fick någon sol på sig. Mm. Nåväl, han köpte sig alltså ett par shorts. Ett par i mitt tycke fula blåmönstrade shorts i tunn bomull. Nöjd var i alla fall han med att kunna lufta benen i värmen. Han brukade vara noga med att det skulle dukas fint inför julmiddagen. Med de blommor och blad som fanns den tiden på året. Granris och sånt. Julskinkan brukade han grillera och smycka med spritsad kristyr och kryddnejlikor. Efter dukningen bjöd han oss övriga till bords artigt och värdigt. Det gjorde han också detta år. Han var så fint klädd i vit välstruken skjorta och slips, väst och kostymjacka. På armen hade han lagt en hopviken, välmanglad kökshandduk. Varsågoda, det är serverat, sa han med en elegant bugning. Tills vi reste oss för att sätta oss till bords. Då upptäckte vi att han inte hade kostymbyxorna på sig. Utan ett par fladdriga blåmönstrade shorts med ett par nästan albilvita ben under. Vi fick oss ett jättegott skratt och han försvarade sig med att han ville förvissa sig om att alla nu fick ett påtagligt bevis på att han hade köpt ett par shorts. Ingen skulle ha trott det annars. Alla minns våra döttrar. Ja, och sen när vi åt julmiddagen, då hade han förstås bytt från shorts till kostymbyxor. Och ja, de shortsen använde han aldrig mer. Och nu ska jag spela En vit jul av Henrik Widegren.
Ja, det var trevligt det där.
Det tycker du.
Ja.
Tack.
Julafton är kommen och granen står så grön och tomten är röd och tjock och glad. Marken brun och himlen är grå, men jag går till jobbet idag. Det kan låta konstigt, men jag vill komma hit, för på sjukhuset är julen alltid vit. En vit jul bland alla på vårt lasarett. En vit jul bland tomtar som har trampat snett. Ingen evig julmusik som streamar. streamas från en dator. Bara lugna pip ifrån en trogen respirator. En djursjur är inte alltid jättekul, men jag vill ha en vit jul. Här doftar inte nejlika men gammal UVI, och doktorn önskar mjuka tarmpaket. Här brinner inga julgransljus och inga tomtebloss, men när du bränt dig kommer du till oss. Hemma kan du dricka öl och snaps och kryddat vin, men om du kommer hit kan du få stark penicillin. En vit jul bland alla på våran klinik. En vit jul bland bebisar som fått kolik. Här finns inga höga krav, den enda önskningen är bara att bli frisk och komma hem igen. En blindtarm som spruckit kan vara jätteful, men jag vill ha en vit jul. Inga gröna ängar, inga röda dagar, inga blåa prips, inga brunbrända magar. Som har tagit slut. Ute sjunger barnen stämmor, lägger på en tärs. Här sjunger gamla gummor på sin sista vers. En gubbe med gallsten kan vara jättegul, men jag vill ha en vit jul. För 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 jag vill ha.
Ja, Gunsan, jag heter Bo Vespergren och jag måste berätta för dig lite granna att jag har besvär med julgranar. Det är så här, förstår du, att numera har jag en vit frost belupen julgran. Men hur jag fått den, det är en historia för sig. Det började redan på 70-talet. Jag var god vän med Lotus Mäpia ute i Skagshamn. Han jobbade förresten åt Röda Ulven och Gösta Harnell. Mm. Ja, och vi hade ett avtal, Lotus och jag, eftersom jag hade hjälpt honom med en sak. Att han skulle leverera 5 styckna julgranar åt mig vid 5 följande jular. Men jag var inte ensam att få julgranar utav Lotus. Lotus hade ett litet torpställe, så han hade möjligheter att hämta granar där. Ja, men det var flera familjer som skulle ha julgranar. Mm. Bland annat skulle Gösta Arnell ha julgran och Rolf Arnell skulle ha julgran. Och så sedan så, jag var den 5:e i ordningen.
Vilket jobb!
Ja, och nu var det så här att det där gick ju ganska bra. Men så var det en vinter när det var vansinnigt mycket snö. Och Lotus tyckte nog det att det var mycket snö i skogen, han också. Mm. Ja, och han ringde och sa det att nu får du komma och hämta julgranen. Och jag får ut med en liten Volkswagen ut till hans ställe. Och det stod en gran kvar, för de andra hade hämtat sina julgranar innan jag kom dit. Mm. Och den julgranen, den såg nästan inte ut som om att han hade tagit något annat än en ruska alldeles vid vägen. Och det hade han också. Och jag lastade på den där julgranen och for hem till Myckling Och redan sa Maj-Lis, när jag kom med bilen, så sa hon så här: vad har Bosse på taket uppe på den här lilla folkan? Och det var den där julgranen. Och den var så dålig så att jag fick till och med liksom borra in, jag gick upp i skogen och borra in kvistar in den där granen. Ja, det var det där med Lotus. Så på 80-talet så for jag ner till Filippinerna. Och jag var där i två olika tillfällen. Mm. Och så var jag i Manila och gick in på ett sånt här stort big market center. Och det finns sådana där grejer. Och där inne på ett podium där så fanns det en vit konstgjord julgran. Och jag tittade på den där. Och nu är det så här att I julfirandet i Filippinerna, det är världens längsta julfirande egentligen. Jaha. Och de berömmer sig för att de har julgranar också, men det har de egentligen inte. För det är en typ av tall som de kallar för pine, och det ser inte ut som julgranar. Men jag tittade på den där julgranen, den vita konstgjorda julgranen där, och tänkte, ja, det ser ju ganska bra ut. Det är precis som att den blir lite frost i den. Och så hade de röda kulor på den där. Ja, det vart ju ingenting av med det där, men jag kom ju hem så småningom. Och sedan så flyttade vi från Myckling och ut till Skagshamn, Maj-Lis och jag, på 90-talet. Och då började julgransökandet. För jag hade möjlighet att jag skulle kunna få gå och ta julgranar. Mm. Ja, både på Lotusmarker och så var det några andra marker. Så att jag kunde få välja julgranar. Mm. Och varje gång jag kom hem med den där julgranen till Maj-Lis, hade varit ute och sökt den, så nog 17 var det något fel på den. Den var för gles och den var för tunn och det var massa annat sånt där. Så att jag höll väl på med det där i massa år och fick dålig kritik på varenda julgran. Så till slut så sa jag till Maj-Lis så här att nej, nu får du följa med när jag ska ut och leta julgran.
Klokt.
Ja. Och vi gick ut, hon och jag, och letade julgranarna. Och hon hittade de som var för smal och de som var för tjock. Och de var för tunn och de var för ojämna och de hade svaga grenar och så var det lite barr på dem. Så att även när hon var med så dög inte julgranen. Då tänkte jag så här, någonting måste jag göra. Och då såg jag vid tillfälle att Rusta hade konstgjorda julgranar. Och bland annat hade de en fin vit julgran. Så på eget bevåg så for jag till Rusta. Och så köpte jag mig liksom en sån där, en julgran.
Men vad sa Maj-Lis då?
Utan att hon visste det. Ja. Och jag tänkte att jag är miljövänlig på ett sätt vis. På sätt och vis, för jag skördar ju inte i skogsmarkerna, eller hur? Mm. Och dessutom så tyckte jag liksom var snitt. Ja, jag monterade den där julgranen och hon vart helt förskräckt. Men eftersom jag hade hett på de där röda kulorna och alltihop det där, så fick jag faktiskt till slut lite godkänt. Men jag fick ju inga applåder. Och jag fick inte applåder utav min dotter heller, som ju bor i Stockholm. Så att det var väl så att det var ju förnöjsamt och det gick ju lätt att hänga upp belysning på när grenarna var täta och alltihop det där. Mm. Ja. Men den stora överraskningen, förstår du, det var när jag for ner och julade i Stockholm. Och så kom jag in där i Evas villa i Upplands Väsby. Mm. Och tror inte på stackar att där stod det en vit julgran med röda kulor. Ja, och så att till slut så gick ju alltså det där hem då, ja, eller hur? Precis. Men nu har jag bara ett problem. Och det är det. Att jag har en släkting som heter Per-Olof Westberg i Backsjö uppe i Västansjö. Och han är omtalad och han är omskriven därför att han är julgransodlare. Och nu undrar jag vad Per-Olof ska säga när han nu får veta att jag har en vit julgran och inte en grön.
Ja, det ska vara
så kan det vara.
Så kan det gå.
Ska spela en låt för dig. Chris Rea, Driving Home for Christmas.
Härligt. Mm.
faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Just the same.
Välkommen Per-Eddie Ljungstam.
Ja, men tackar.
Julen är ju allas högtid. Men framförallt tycker jag att det är barnens högtid. Och tomten och barna, det är ju bland det mysigaste under julen. Så jag tänkte berätta ett par historier som har hänt mig och min familj just i samband med att tomten kom på besök. Och det ena gången det var när min bror, jag har en yngre bror som heter Stickan som bor i Umeå, vi brukar fira jul tillsammans. Men så att han brukar då fira lilla julafton med min svägerskas familj. Det var innan julafton.
Ja. Jag har varit med om sådana arrangemang.
Ja, precis. Och då skulle Stickan vara jultomte där. Och så knackade han på dörren och så kom han in och så delade han ut julklapparna. Var det en liten pojke som han kanske var 5-6 år. Andreas heter han. Som är då barnbarn till Stickans svägerska. Då tittar han på tomten och så säger han: skulle jag kunna få prata med dig lite grann? Ja, sa tomten, det går bra. Kan vi gå hit in, rummet bredvid? Ja, det gick bra. Tittar han på tomten och så säger han: jag är inte nöjd med julklapparna som jag har fått i år. Nej, sa tomten. Varför det då?
Ja, dels har jag inte fått vad jag önskar mig. Och jag har fått alldeles för lite. Så då fick ju tomten då förklara att det här var ju lilla julafton. Nu blir det ju en riktig julafton dagen efter. Så han blev ju nöjd till slut.
Det var ju tursamt.
Ja.
Att det gick.
Ja, och då visade sig det att hans pappa tillrättavisade aldrig honom inför folk. Utan hade han någonting att klaga på när det gällde Andreas, då tog Andreas, kan vi gå in i rummet bredvid, för kan vi prata om en sak? Ja. Så att barna gör ju som man gör, inte ja. Som man säger.
Ja, men det var ju schysst.
Det ja, jag tyckte det var schysst. Ja. Sen en annan historia, det var jag jobbade många år tillsammans med en kvinna som heter Maggan på operationsavdelningen. Och hon har en dotter som heter Sara. Och så berättade Maggan en gång då att det enda Sara önskar sig till julklapp, det är smink. Och jag sminkar ju mig inte, sa Maggan, så att jag har ju ingenting. Men så det är ju inga problem. Jag skrapar ihop någonting som jag har hemma. Och så tar jag med det, så kan du slå in det. Och ge en julklapp. Ja, så gjorde vi. Och så kom hon efter jul och så sa hon, Gunnari, det där var den bästa julklappen hon fick av alla julklappar. Så var sminkväskan med grejerna absolut bästa. Och vet du, sa hon, jag och mamma, alltså Maggan och Maggans mamma och Sara skulle föra handla. Och så hade hon en golden retriever. Så att Sara och golden retriever satt i baksätet. Maggan och Maggans mamma gick in och handla. Och när de kom tillbaka så tittade de in i bilen och så fick de se hund. Det var hund alldeles blå så här runt ögonen. Och den där fuktiga nosen var alldeles kluttig och kladdig utan läppstift. Så de blev ju så paff och förvånade. Så de tittade på hund och så tittade de på Sara. Och så tittade de på varann och så tittade de på hund. Och så Sara förstod ju att något fel är det här. Då vände hon sig om till hund och så säger hon, mäh, vad du har målare mycket då. Just är de underbara barnen. Ja. Och då när jag ändå är på gång så tar jag en tredje av.
Ja,
då var det min man, var en annan arbetskompis som tyckte att det skulle vara roligt att ha tomte för barnbarn som de inte hade träffat. Alltså någon som de inte kände.
Ja, det, när de börjar bli så att de...
Ja, de ser att det är pappa.
Är misstänksamma.
Ja, så det gick, då frågade hon Bosse om han, min man alltså, om han kunde tänka sig att vara jultomte. Jo, det kunde han göra. Så skulle han ställa ut en säck med julklappar ute vid garagefarten. Och skulle han ju ta den då. Och det gjorde han den tid som han skulle komma. Och så knackade han på. Och så gick han in och stampade av sig på fötterna. Och så fortsatte han in i vardagsrummet där alla satt. Och så säger ena sonen här då, Erik hette han. Han var väl också den där 5 års ålder. Men... Tomten, du tog inte av dig skorna. Nej, sa tomten. Inte, jag kan inte ta med skorna. Jag ska ju till alla hus. Jag kan inte ta med skorna varenda gång jag kommer in. Nej. Hörru du, sa han, Erik. Min pappa sa det. Att nästan som kom in i det här huset med skorna på. Åker ut härifrån med huvudet före.
Så, ja, men ja. Det är riskabelt att vara tomte.
Ja, det är det. Ja, han blev förlåten utav pappan i alla fall. Och sen när det var klart så gick han ut och så slängde han den där säcken lite på sidan om där vid garaget. Och så gick han en bit och så hör han nu det ropa, tomten! Ja, du glömde säcken. Då hade full koll.
Ja, men det...
Det är härligt med ungar.
Det är så med en del, ja.
Ja. Nu tänkte jag spela för dig och för alla andra. Mary, did you know med Pentatonix.
Did you know that your baby boy has come to make you new. This child that you delivered will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand?
Did you know?
Ja, jag heter Per-Eddy Bjugstam och framför mig sitter Tommy Dickens som jag ska berätta för den här gången.
Ja, då börjar de nog förstå att det är slut på det här.
Ja, men det närmar sig det sista julminnet. Och då ska jag gärna säga att det här är ett minne som bara med visst besvär kan anknytas till julen. Men det finns en liten anknytning, nämligen att det som hände, det hände i ett land där det fanns snö. Åtminstone på topparna. Och det är ju inte så vanligt vid juletid. Så att vi kan ju tänka oss att förflytta oss lite grann. Det var så att jag och min fru Maud. Vi tillhör någonting som vi kallar The Reunion Group. Några gamla klasskamrater som brukar träffas. Återträffas kan man säga. Regelbundet i många år efter vår studentexamen som var 1961. Och vi cirkulerar, det vill säga vi turas om att vara värdar för vi träffas på olika ställen då. Ibland utomlands och ibland i Sverige. Den här gången då träffades vi i Schweiz. Högt upp i Schweiz i Grindelwald hos Margareta och Jörn Wagner. Vi gjorde utflykter i bergen omkring. Och sen är det klart att på kvällen då så avnöt man goda middagar hemma hos Wagners. Det var ju väldigt trevligt. Och det hände sig så att en av oss hade med sig en förpackning svensk mjölk som förmodligen hade följt med som reskost på planet ner eller något sånt där. Men den skulle ju drickas upp och hamnade på bordet. Och som vanligt kastar man ju en blick på datummärkningen. Vi har ju liksom det i blodet på något sätt. Och plötsligt insåg Maud att idag var vår bröllopsdag. Och inte bara det, det var 30-årsjubileum. Ja, alla kom ju snabbt överens om att det här måste vi ju firas. Först och främst med sång helst. Och då tyckte jag att
med hänsyn till platsen så tyckte jag att Alptoppens ros med Ove Törnqvist, det skulle vara en fin hyllning till oss jubilarer. Det var bara det att det var ingen som kunde texten. Och mer än enstaka rader. Och då var ju goda råd dyra. Och då kom vi ihåg det att vår gode vän Luciano Tacconi, svensk italienare, och han brukar faktiskt, ja, han är uppvuxen i Sverige så han kan ju svenska väldigt bra, och han gillar de här Ove Törnqvist-låtarna, så vi minns att han kan texten. Så vi ringde upp honom. Vi slog hans nummer på mobiltelefonen och fick tag på honom. Och han var ju inte den som var den. Så att han satte igång med hög och tydlig röst så alla i sällskapet hörde och kunde sjunga med. Och sjöng hela den här låten då. Stor succé. Men plötsligt då i slutet på den här visan. Då avbryter sig Luciano lite snabbt. Ursäkta. Det är så här att jag står i gaten på Linate, det är Milanos flygplats alltså. Och personalen här, de tittar lite misstänksamt på mig, så jag måste se till att försöka komma med planet nu. De verkar inte riktigt tro att jag är lämplig att få åka med och så där, så att ni får ursäkta mig. Och så la han på. Nåväl, allt slutade ju lyckligt och han kom med planet. Men vi fick ju ett litet minne för livet. Även om det inte var ett renodlat julminne, så tycker jag det var ett värdefullt sådant. Och då har jag ju tänkt mig att för att ni inte ska undra så mycket, så skulle vi spela den här visan även för alla er kära lyssnare. Men först vill Tommy säga någonting.
Jo, jag vill bara tipsa om den här utställningen som är på museet som jag nämnde inledningsvis, som handlar om trähusen i Örnsköldsvik. Vi har alltså spelat in han som har gjort det här, Claes Schönning, när han invigde den här utställningen. Och det får ni lyssna på nästa tisdag 9:00 om ni slår på närradion.
Det blir spännande.
Ja, den här utställningen den pågår alltså ända till 27 mars och den måste ni bara gå och se. För den håller du inte med mig, Per Eddie?
Jo, det gör jag absolut. Det där tycker jag är lite märkligt att det har tagit så lång tid innan någon har gjort en sån där utställning.
Ja, men nu ska vi inte börja klaga när den äntligen kommer. Nej. Och sen vill jag också tipsa om vårens program i närradion, vi som har tisdagssändningarna. Det är faktiskt flera nya pratar under våren. Vi kommer att ha Maria Meidell till exempel som ska berätta om skidåkning bland annat. Och vi har Lisbeth Persson uppifrån Anundsjö som kommer att berätta om mat från barndomen. Och så kommer Elin Holmberg tillbaka och berättar om upplevelserna som de har haft om romska kvinnor. Det ska nämligen bli en utställning om det också senare. Mm. Och det blir i mars som hon kommer att berätta om det. Så vi har många intressanta program. Dan Norlin ska jag nämna också om vårens växter som han kommer att prata om i maj. Så det är mycket att göra under våren.
Det kan jag tänka mig.
Mm. Så det var vad jag ville säga.
Men då tycker jag att vi gemensamt önskar alla en riktigt god jul.
Ska vi göra det tillsammans?
Ja, klara per det jag går.
God jul
på er allihopa med Alptoppens ros.
Nu ska jag framsjunga en visa om en mig som kommer att väcka förstämning hos dig. Den börjar med kärlek i berg och i dal och slutar med våldsdåd och rutten moral. Där växte i dalen två blommor en dag. Den ena var vacker, den andra var jag. Den tredje i fjärde belysning tog ut. Den femte i sjätte tog kärleken slut. Vi byggde en hydda på alptoppens snö. Där skulle vi leva, där skulle vi dö. Åtminstone jag, detta framstod med skräck. När jag blivit utlåst 5 nätter i sträck. En varm morgon hon pekar mot Alpernas topp och sade, Akvingal, vill du kila upp? Till dig några mänskliga fötter kan nå och plocka en alperos och ett mig eller två. Det verkade misstänkt att hon ville vara så ensam i hyddan var eviga dag. Så istället för att leta blommor i snön, jag stannade bak hyddan och speja i lön. Då slank genom dörren en Sankt Bernards hund, och efter slank Sankt Bernard själv om en stund. Där satt de och hångla och drack och dö vi, och jucken med kaggen om halsen slog i. Då sprängde jag galphyddan med dynamit. Det ekade länge och doftade sprit. Sen grät jag en tår under stjärnornas tak. Ty visst var det synd på sån prima konjak. Moralen i visan är kort och burdus. Låt bli att på alptoppar bygga ditt hus. Förlita dig ej vid systemleverans, och helgon ej heller på ombud med svans.